Hej, du som är trogen lyssnare av Bilar med sladd. Vi skulle vilja belöna dig för din lojalitet.
För vi tror att några av er som lyssnar är över 40 och då ökar risken avsevärt för att du har högt blodtryck. Och risken den ökar sedan ju äldre du blir. Högt blodtryck det kan leda till en mängd allvarliga sjukdomar som till exempel hjärtinfarkt och stroke senare i livet. Nästan en femtedel av er som är över 40 har för högt blodtryck. Och de flesta vet inte ens om det.
Jag och Fabian driver vårdcentralen Hälsa Hemma som du möter i vår app. Om du bor i Stockholm, Göteborg eller Malmö och listar dig på Hälsa Hemma vårdcentral så skickar vi hem en digital blodtrycksmätare till dig helt gratis. Blodtrycksmätaren kopplar du till Hälsa Hemma-appen och får där instruktioner om hur du kontrollerar ditt blodtryck. Gå till hälsahemma.se/bilarmedsladd för att ta del av erbjudandet.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com/tapiphone.
Wow!
Nice!
Yeah!
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Kommer första budget-elbilen från de gamla drakarna. IF Metall går Tesla-ägarna till mötes i Tesla-strejken men har istället laddat upp med nya konfliktåtgärder. Äntligen gör EU lite nytta i laddjungeln och så över det senaste i Easygate-härvan. Allt detta och mycket mer i Nordens största miljö- och elbilspodcast. Bilar med sladd.
Ja, vi är igång. Välkomna till in i studion kan man ju påstå. Men vi sitter ju på distans så det räcker till att bli över. Du är lite blöt i håret, Anders.
Ja, det här är så skakigt hela den här inspelningen. Vi får se om det funkar överhuvudtaget. Jag befinner mig söder om Berlin på Tropical Islands, ett stort äventyrsbad.
Inomhus Thailand sitter, brukar jag beskriva det som.
Ja, ja nej, men precis. En stor sån här zeppelinar-hangar som de byggt om till ett äventyrsbad. Och jag sitter, ska säga då, spelar in ute här. Jag hittade en elkontakt. Jag letade skitlänge efter el. Fanns massa kontakter, men tyskarna blandade visst inte el och vatten i så stor utsträckning som man skulle önska. Man ska koppla in sin dator.
Ja, vi kanske ska säga det. Vi får ju be om ursäkt. Vi är lite sena med att släppa det här avsnittet. Och det beror faktiskt på att tanken var att vi skulle spela in förra veckan. Eller snarare att ni skulle spela in utan mig när jag var på sportlovsresa. Men Fabian har tappat rösten och är ännu inte riktigt återställd. Så att vi fick skjuta på inspelningen tills jag var tillbaka. Så du har plockat med dig dina mikrofonmackapärer helt enkelt till badhuset. Och så får vi köra just därifrån.
Det. Ja, men väldigt skakigt. Men jag hoppas att det här lirar. Vi skyndar på så att vi hinner innan det bryts eller något sånt här. Men vi har alltså kört Model X då, Tesla Model X hela vägen från Stockholm och hit, söder om Berlin. Och det gick som vanligt jättebra.
Men hur var det? Hade inte din batterisäkring gått och det var, skulle bli trubbel och snabbladda och grejer? Hur var det?
Jo, det stod ett meddelande i den att det kan vara problem och hastigheten kan begränsas och grejer. Men jag kan säga att på autobahn här så är det inga tecken på att det är någon hastighetsbegränsning i bilen. Utan jag tuffar på i ganska bra.
Och den laddar som vanligt också, eller hur?
Ja då, inga konstigheter. Så det funkar.
Okej, ja men vad skönt. Så då har allt gått bra då, helt enkelt?
Allt har gått bra så här långt. Peppar, jag ska tillbaka också. Men jag ska säga att min bil har gått snart 15 000 mil. Och jag är lite orolig alltså att den... Så rätt som det händer någonting och motor går sönder eller någonting sånt.
Nej, du är så jäkla rookie. Inte... Våran har ju gått 16,5. Samma modell, fast något nyare i och för sig.
Ja. Ja, nej men det går säkert bra. Tillbaka vägen också. Hur är det med dig då?
Jo men det är bra. Jag har som sagt varit lärt 3 åring åka skidor i Björnrike. Det var fantastiskt kul. Mellan tårarna och vredesutbrotten så var det jättemysigt. Men samtidigt, alltså sportlov 2024, nu är ju laddkaoset ett faktum. Det, alltså, under mina första 6 år som elbilist hade jag aldrig varit med om en laddkö. Men ska man på sportlovsresa en stugbytardag i svenska fjällen, då får man räkna med att man behöver hålla lite koll på hur trångt det är på laddarna. Så att, både i Borlänge på vägen upp och i Sveg på vägen ner så hamnade vi liksom definitivt laddkö. Jag hade inte varit så taktiskt med att försöka undvika klockslag och sådär. Men faktum är att på vägen hem, när vi stannade i Sveg då, på väg från Björnrike, då stötte jag på, det finns en YouTuber som heter Morgan Grip. Har du koll på honom?
Nej, ingen aning.
Det är ingen, liksom, ingen större kanal, men han har ganska häftigt content faktiskt, där han intervjuar den här gamla... Jag tror att han är liksom materialare i kanadensiska skidskyttelandslaget eller någonting en gång i tiden. Mm-hmm. Och så har han sen blivit tillsammans med en svensk skidskyttestjärna. Tom Sidek heter han i alla fall. Han bor där i Härjedalen, okay. I Lillhärdal. Han håller på med ett ganska coolt projekt, för han är ju bilintresserad så det räcker. Så han håller på att montera en kaross från en Volvo Amazon, eller snarare från 4 Volvo Amazon, på ett Tesla Model S-chassi. Liksom. Hela drivlinan, mm-hmm, och all inredning är från en Tesla Model S. Och så har han liksom försökt klämma på en Volvo Amazon på. Och man kan sina bilar så vet man att en Volvo Amazon är ganska mycket smalare än en Tesla Model S.
Ja, och mindre överlag, eller hur? Det är ju en liten bil i jämförelse.
Så han har liksom styckat 4 Volvo Amazon och liksom svetsat så det står härliga till för att få på det där. Mm. Och det har pågått i 8 år. Nu äntligen börjar närma sig någon form av slutpunkt att det går att köra den där bilen. Men den som har lagt upp klipp på det där, det är i alla fall den här Morgan Grip som stod och intervjuade folk, okay, i det här laddkaoset. Så då framträdde jag i Hälsa Hemma-tröja till och med, hade jag på mig när jag blev intervjuad. Så jag har gjort reklam för er när jag gjorde det där.
Ja. Men jag upplevde ju det över jul när vi var nere i Göteborg, att det var ju helt, det var fullt på alla laddar och långa köer och så. Då var det visserligen att det var inte så lång väntetid ändå, så att det gick ju. Men jag störde mig som 17 på alla icke-Tesla-bilar som har laddporten bak och fram och höger och vänster på alla konstiga håll, så att de står och blockerar flera laddare. Det är väldigt störande. Mm.
Jag var i Borlänge, så är det ju, den är ju Tesla-exklusiv, så där var det bara Tesla-bilar. Och jag har faktiskt inte koll på om Sveg är Tesla-exklusiv, men det var bara Tesla när vi var där, men det var ändå fullt. Liksom. Men det var jättegod stämning, och de är ju ändå stora laddstationerna nu, så att även om vi liksom, jag tror vi fick stå och vänta en kvart i Borlänge, och sen Sveg kom vi fram precis så att vi slapp vänta, men sen ville vi bara av restaurangskäl ladda i Mora under Vasaloppsveckan, och det var ju dumt, men det var ju vårt fel. Vi hade kunnat ladda i Orsa utan kö liksom.
Var det kö där också eller?
I Mora fick jag stå i säkert 20-25 minuter liksom innan vi kunde koppla in, och den det är som att det är dålig kräm i den laddaren också som gjorde att det tog längre tid för alla sådär. Men det känns verkligen som mitt eget fel. Vi hade andra alternativ vi hade kunnat ta utan kö, ja, om vi inte bara liksom ville undvika pizza och McDonald's liksom igen.
Ja. Ja, men det känns verkligen att det har blivit en elbilsexplosion, och laddinfrastrukturen har inte riktigt hängt med. Det tycker jag börjar kännas vid storhelgen i alla fall.
Ja, men verkligen liksom. Och det är svårt att se hur de ska kunna liksom dimensionera för det. Liksom. Jag vet inte tusan hur det ska gå.
Alltså Tesla har ju gjort det. Det är bara att de andra inte gjort det. Om du tittar på Ionity så är det ju så här 4 små laddpinnar liksom på varje laddplats. Tesla har ju ändå 16, 20 och sådär på sina laddplatser.
Men vad är det? Det är så här, kanske så här, 6-7 helger, om man tänker sport och påsklov som är lite utspridda över landet. Liksom. 6-7 helger om året som de där laddarna har kö. Liksom.
Jo.
Ja, men resten av året så står de bara tomma. Liksom. Så jag tror inte de kommer kunna bygga ut. Jag tror det kommer vara kö på stugbytarhelger länge än. Alltså.
Fast det är ju precis då man åker med sin bil, åker långt. Jag behöver ju inte ha laddarna vid någon annan tidpunkt. Liksom. För hemma behöver jag inga superladdare. Det är just vid, ja, i alla fall... Så länge jag har småbarn så är det ju sportlov och påsklov och så, jullov när barnen är lediga som vi åker.
Ja, alltså jag håller med. På alla resor, liksom, normala resor som man gör, då tror jag aldrig jag kommer liksom behöva stå i laddkö när det här är utbyggt. Men jag undrar om alltså inte sportlovs, alltså just de här stugbytardagarna. När de som vill åka därifrån ska åka därifrån på förmiddagen och de som vill komma dit på kvällen. Vilket gör att alla kommer mötas på laddarna i mitten.
Det.
Och det är så, här, så få tidpunkter på året som det blir kö.
Ja.
Så jag tror inte det finns ekonomi i att bygga ut det så mycket som skulle behövas för att det inte ska bli kö just då. Liksom. Jag tror det är svårt.
Plus att när det finns väldigt många laddplatser på laddstationerna så blir det ju också väldigt rotation på bilarna så att då är det ju kortare köer av den anledningen.
Ja, men och så här, det var jättegod stämning liksom. Det var så här, du rapporterade han Morgan Grip där. Jag ska lägga ett klipp till honom, till de här Tesson kallar han de här, Volvo, Amazon, Tesla. Det är fan rätt coolt. Så om ni inte har känt till det sen tidigare, kolla in de klippen.
Ja.
Men alltså han stod där och intervjuade hur nöjda folk var med sina elbilar. Och liksom, han tänkte passa på i laddkö just för att få fram lite mer knorr. Liksom. Men alla bara var så glada och svinnöjda. Liksom. Så att,
ja, men det är bra. Det gick jättebra, ska jag säga, att köra till Berlin också. Det är bara lite segt att när man jag åkte över Rödby i Puttgarten där. Och sista laddstoppet är några mil Köge ifrån färjan. Nej, Köge är ju långt upp i Danmark. Det finns ett ganska nära Rödby nu, men sen är det ganska långt till nästa i Tyskland när man ska till Berlin. Så att jag fick fylla på, stod där och fyllde till bilen var helt full och kom fram med ganska, ja, jag hade en del räckvidd kvar, men det var väldigt tajt i alla fall. Så där behövs lite fler laddplatser längs den vägen. Men när jag kom fram till Tropical Island så insåg jag att jag hade ju kommit fram en dag för tidigt. Jag hade inte bokat. Nej, insåg jag så här. Dear sir, you have a reservation from tomorrow, sa han. Det var lite klantigt.
Så då hade vi alltså kunnat spela in det här i lugn och ro hemma innan du åkte?
Ja, det är det. Nej, men alltså min tanke var att vi skulle bo på hotell i Berlin och inte stressa så. Men så åkte vi raka vägen hit och så insåg jag efteråt att jag hade inte bokat något hotell i Berlin. Jag hade helt glömt den planen jag hade lagt upp när jag bokade det här. Men så är det.
Var du populär pappan i bilen då liksom, eller hur
nej, men det gick och boka en dag extra så det löste sig. Ingen fick veta något förutom hela Sverige som nu lyssnar på det här. Du, ska vi lyssna lite på veckans lyssnarbrev?
Det kan vi göra.
Allt fler så kallade vanliga människor vill ge sig ut i internetvärlden.
Stand by to receive our transmission.
You've got mail.
Vi har fått lyssnarbrev av Mattias Erlin som skriver så här. Hej, tack för bra podd. Nej, tack för en bra podd. Så här. Lyssnat sedan dag ett på denna podd. Hade tänkt åka mycket podd. Det var podd både i första meningen och sen i andra. Okej. Hade tänkt åka båt till Finland snart. Såg att Viking Glory, Viking Lines nyaste färja, drivs av LNG. De själva, det är ju sån här flytande naturgas då. De själva hävdar att detta är riktigt bra för miljön. Även världens största kryssningsfartyg, Icon of the Seas, drivs av LNG. Och det verkar vara fartygets motsvarighet till elbilar. Vad har ni att säga om LNG? Hiss eller diss? Är det bara marknadsföring eller är det bra på riktigt? Hälsar Mattias Erlin. Ja, här har jag en väldigt stark och tydlig åsikt.
Men ja, kanske du börjar, Alfred? Ska jag börja? Okej, okay, så ska du komma in och svepa in och så här, ge rätt facit sen då?
Alltså jag har ju min, nej inte facit, jag har ju en åsikt klar för mig.
Ja, men LNG alltså som du var inne på, flytande naturgas, det är ju ett fossilt bränsle så att det har ju egentligen ingenting. Jag tycker jämförelsen med elbilar haltar rätt ordentligt. Sen att det råkar vara något renare än vad liksom, gammal tjockolja som släpper ut massa svavel och andra typer av bränslen som båtar går på, det är liksom bara... förnissa på toppen skulle jag säga. Liksom. Det finns liksom ingen hållbarhet i flytande naturgas. Det är väl liksom precis samma egentligen som att elnäten blir renare när man går från gammal smutsig kol till gasel. Men gasen som eldas i gaskraftverken är ju fortfarande fossila bränslen. Så det måste ju fasas ut. Så att på det sättet så är det ju här verkligen greenwashing att hålla på och säga att det är miljövänligt. Ja. Även om man ska säga
att... Tyskland som fasade ut sin kärnkraft och ersatte den. De har ju varit väldigt gasberoende i Tyskland väldigt länge. Men då drev ju tyskarna igenom att LNG då, eller flytande naturgas, skulle anses vara en av de liksom, kallar de det? De ville att EU skulle kalla det renewable, var det så?
Nej, det tror jag inte.
Det skulle vara bra för klimatet i alla fall, var det väl? Så det skulle vara en av de liksom föredragna klimatåtgärderna.
En av övergångslösningarna liksom.
Ja, exakt.
Nej, men det, annars kan man väl säga att liksom det som är problemet med båtbränslena, det är ju så när de går på den här tjockoljan så släpper de ut supermycket svavel i atmosfären. Mm. Och liksom, vilket då faktiskt har positiv inverkan på klimatförändringarna, hör och häpna. Men leder till en massa andra negativa konsekvenser för miljön, som försurning och annat. Så därför har ju
varför
många...
Är det positivt?
Jo, därför att svavel blir som små partiklar i atmosfären som ökar reflektionen. Så att det är faktiskt så att svavelpartiklar, och det ökar också molnbildning vilket ökar reflektionen. Så att svavelutsläpp har jättenegativ miljöpåverkan men är positivt för klimatet. Det har faktiskt en avkylande effekt. Men sen så är det ju så att, och faktum är att liksom, i takt med att vi nu har börjat sluta släppa ut så mycket svavel som vi gjorde i början på industrialiseringen så håller svavelhalterna på att komma ner. Jag vet inte om ni minns när vi var barn, Anders, då var det jättemycket snack om försurning hela tiden.
Just det
var för att det är mycket svavel i atmosfären. Och när det försvinner nu, då, det, är faktiskt, det bidrar till att klimatförändringarna accelererar, att temperaturhöjningen accelererar för att det faller ur.
Jo, men samtidigt släpper de ut enorma mängder koldioxid. Jag vill minnas att fartygstrafiken står för typ en femtedel eller någonting av världens koldioxidutsläpp. Känner du igen det?
Ja, jag vågar inte citera mig på siffrorna, men det är en stor utsläppare. Och det är ett riktigt knepigt problem hur man ska ställa om sjötransporterna. Och just för att få bort de här svavelutsläppen så har ju många av båtarna till exempel varit tvungna att utvecklas eller utrustas med sådana här scrubbers som det kallas, som tar bort då det allra smutsigaste av utsläppen. Och istället samlar det tankar på båtarna som de sen då inte släpper ut i atmosfären utan istället dumpar i havet. Så att det är liksom bara flyttat ett problem från ett ställe till ett annat. Liksom.
Ja, det är inte så lättlöst det här. Och batterier går ju inte att få på båtarna. Det ryms ju inte så mycket energi där i. Så det bästa som jag kan tänka mig är vindkraft som producerar vätgas och vätgas som driver bränsleceller som driver båtarna. Det är renewable.
Alltså, du är ju för kärnkraft. Ska det inte vara, tänk på alla atombåtar som snurrar omkring runt i världshaven. Liksom. Är inte du för att det ska vara kärnkraft på de här båtarna? Då, liksom?
Ja, alltså det är ju komplicerat och dyrt att bygga kärnkraftreaktorer på båtar. Så att,
det är ju teknik som militären har haft sedan 40-talet. Liksom. Så att det är ju ändå välbeprövad teknik.
Jo, ja, men det är ju bättre än att de liksom släpper ut tjockolja. Men jag tänker att man inte behöver gå så långt som att sätta en kärnreaktor på båtarna, utan det räcker att köra dem på bränsleceller, tänker jag.
Det finns ett annat spännande alternativ också som vi har pratat om någon gång för jättelänge sedan i podden, som kallas för flödesbatterier, där man egentligen jag minns inte om det är katoden eller anoden som är, så att säga, men det är en vätska som är katod eller anod. Jag minns inte hur det är. Liksom. Men det gör att man helt enkelt kan tanka batteriet liksom, genom att fylla på vätska som är laddad i land. Vilket det har jättedålig energitäthet jämfört med konventionella batterier som vi sätter i bilen och så vidare. Men det är sällan volymen som är det största problemet på båtarna. Och det gör att man kan då dels få mycket längre räckvidd på elektriska båtar än med konventionella batterier. Men också att man skulle kunna tänka sig att de kan lägga till vid hamnar och tanka batterierna helt enkelt. Och så pumpar man i land den där vätskan som då, när den väl är i land, kan laddas under ganska lång tid istället för att båten ska ligga och vänta på det där. Liksom.
Men då tänker jag väl ändå att bränsleceller är mer effektivt. Du fyller dem med, alltså det är vätgas bara som är väldigt hög energidensitet i. Och det kan man också göra i flytande form och sådär.
Ja.
Men LNG i alla fall, flytande naturgas, tror jag ingenting på. Nej. Det är tråkigt att de bygger båtar med fossil naturgas. Liksom. Det är helt kast.
Ja, men då är det tråkigt att Viking Line håller på och greenwasher då och säger att det här är ett miljöbränsle. För det är det ju absolut inte. Det är bara lite mindre dåligt än konventionella fartygsbränslen.
Vi har fler lyssnarbrev.
Ja, vi har fått brev också från Martin Ivarsson. Hej, stort tack för en fantastisk podd. Lyssnar varje avsnitt och gillar er fina blandning av humor och seriösa reportage. Och det var fina ord. Dessutom stort fan av din första bok, skriver han till mig här. Se fram emot nästa.
Hur går det med den?
Ja, det går jobbigt med den. Alltså, det är lite problem att de som driver förlaget har tagit en karriärmässig paus. Vilket gör att det också kommer vara svårare att ge ut den när den väl ska komma ut. Vilket det är en riktig motgång för mig.
Som är facit i hand så var det ingen god idé att vänta i 6 år med bok nummer 2 då?
Nej, det var det absolut inte. Det grämer mig mycket att jag inte hann bli klar med den innan. Men det ska nog ordna sig. Men eventuellt kommer jag behöva skriva färdigt både del 2 och del 3. För att liksom kunna säkra förlag för utgivningen av fortsättningen.
Hur ligger du till då? Alltså med del 2?
Ja, men det går trögt, det ska jag erkänna. Det går väldigt trögt. Så det är dålig framgång. Jag jobbar ganska mycket med mina bolag som jag investerar i nu, vilket gör att jag har liksom svårt att fokusera på boken. Och,
just det. Men annars säga, till lyssnarna, det är en bok om AI som är också väldigt liksom, just nu i ropet också, eller
hur? Ja, men det är en sci-fi thriller om superintelligens och AI som verkligen är bra intro till ämnet, även om det bara är första delen i en trilogi som just finns det. Utgiven nu. Då, liksom. Och den har inte heller blivit så frånsprungen av att så mycket som har utvecklats under de senaste åren. Så är det inte så många av mina spaningar som är helt på skam. Även om jag tycker, alltså hur mycket språkmodellerna skulle få, vilken betydelse de skulle få, det har överraskat mig. Men tack och lov har det inte liksom krackelerat eller förstört storyn och plotten i böckerna.
Nej, än så länge.
Men jag får nästan skynda mig att skriva klart innan den blir helt frånsprungen.
Din bok handlar ju väldigt mycket om att det skulle vara att det är liksom säkerhetstjänsterna, underrättelsetjänsterna som driver på AI. Och det kanske de gör också, det är möjligt. Men jag tycker att det är ju de stora IT-bolagen som i störst grad nu, tycker jag, driver det här.
Ja, men det är svårt att veta. Jag blev intervjuad i Petri Dystopia om AI. De har gjort två avsnitt om AI. Jag är med i båda dem. Och när de gjorde det senaste avsnittet, då sa jag just det. Så här, jag tycker att en del som är skönt med utvecklingen som kommit är att det är ganska tydligt att stafettpinnen sitter i händerna på de kommersiella bolagen. Mm. Även om det finns många nackdelar med det också, så, och mycket som är obehagligt med det, så vet man i alla fall att deras motiv är pengar. Medans om det vore så att den här stafettpinnen tydligt satt i säkerhetstjänsternas händer, då finns det mycket större geopolitiska konsekvenser av det. Och om det istället är så att militären kommer vara kunder till de kommersiella bolagen, då finns det en större sannolikhet för att vi faktiskt har insyn i vart fronten ligger, snarare än att det sker i skymundan och att vi får plötsliga överraskningar av det. Liksom. Så
att men jag tänker att det kommer bli både och. Liksom. Jag kan inte tänka mig att underrättelsetjänsterna sitter och väntar på att Google ska utveckla färdigt sina grejer.
Putin var ju ute och snackade om det här långt före jag publicerade boken, och han var ganska korrekt i sina spaningar om vikten av att leda det här racet, att det är den som styr den här tekniken som kommer att ha den liksom geopolitiska makten. Så jag var ganska rädd för hur långt fram Ryssland låg, och det tycker jag blev tydligt i kriget ändå. Så här, nu vet vi någonstans att de har inga magiska S i sin rockarm ännu i alla fall vad gäller den här tekniken, utan snarare så är det ganska tydligt att Ryssland är akterseglat när det kommer till utvecklingen av tekniken. De kan ju inte ens bygga hårdvaran inom landets gränser, liksom, vilket gör att de har ingen möjlighet att klara sig.
Deras såna här pansarbandvagnar, LVMT eller något sånt där, som de har haft väldigt länge, byggt väldigt länge. Sverige köpte sådana från Östtyskland när muren föll och köpte typ 100 till, för att det fanns något behov för det. Men de var så dåliga, de ryska pansarbandvagnarna, så att det skilde flera centimeter i storlek på, liksom, på dem där. Så att vi fick göra oss av med allihopa. Så jag menar, min respekt för rysk hårdvara är begränsad.
Ja, vi får säga. De har ju trots allt tagit sig långt upp i rymden och så vidare. Så de kan ju bygga grejer, de också. Ja. Men det var faktiskt inte det här som Martin Ivarsson skrev om. Utan han skrev så här. Jag och många med mig upplever jag har svårt att få rätsida på vilken energimätare. Till exempel Tibber Pulse eller Energic och sådana grejer som man ska ha. Och vilka labboxar, Zaptec och IC och så vidare, som kan göra fasbalansering. Och vilka som bara vaktar på effekten och stänger laddningen om säkringen går i taket. I takt med att fler och fler skaffar elbil blir detta mer aktuellt. För en del, som jag till exempel, bor i äldre hus med el som inte är draget optimalt för trefasladdning. Kanske ni skulle kunna ta ett grepp på det här och tipsa på om vad man ska välja om man har ett äldre hus och skaffar elbil och vill kunna optimera laddningen på bästa vis. Stort tack på förhand, med vänlig hälsning Martin. Ja, har du några svar på det här, Anders?
Ja, men först tror jag vi ska förklara en lite teknisk fråga då. De flesta husen har tre faser inne i huset, och när elektriken kopplar upp de här, eller alla eluttagen och så försöker man sprida ut de här tre faserna så att de är i balans.
Säkringen ska inte gå på en fas medan man har massa kräm kvar på de andra, helt enkelt, är det du pratar om.
Exakt, precis. Ja. Och i det här, alltså det var ju svårt när husen byggdes då att förutse vad som skulle vara stora elkonsumenter. Man har ju väldigt mycket kräm in i köket kanske och sådär, men ja, vad vet jag, vad är värmepump och sådär, fast det är klart att man drar till egna. Nej, jag förstår inte problemet egentligen.
Nej, men jag tolkar det här mejlet som att det finns ju då utrustning, det han pratar om här, att om man bara kopplar in en elbilsladdare utan att göra någonting, då kommer ju den att sitta på de här faserna precis som allting annat. Om laddaren inte håller koll på hur mycket el resten av huset drar, och huvudsäkringarna inte är tillräckligt stora för att man ska kunna dra både värmepump, ugn och mikro och eventuell bastu samtidigt som man laddar elbilen, då finns det en risk att huvudsäkringarna kommer gå när man stoppar in elbilen och laddar.
Precis.
Och det man får göra då, det är att man köper sån här utrustning som han pratar pratar om då, som har som uppgift att hålla koll på hur mycket el som dras i huset och kan sänka elbilsladdningen ifall det inte finns utrymme för den helt enkelt.
Just det.
Det gör att man slipper vara orolig för att dra huvudsäkringen när man kopplar in bilen. Men sen det som är Martins problem här då, det är att han pratar om den här obalansen som man har mellan säkringen. Och där han då, istället för att liksom elbilsladdningen ska strypa helt och hållet, så vill han kanske att den ska strypa på en av faserna samtidigt som de andra två fortsätter att ladda ifall det är så att det finns utrymme där.
Ja.
Och så undrar han lite om det finns sån utrustning vi kan rekommendera och vad som gäller med det där.
Jag kan säga att jag skulle väldigt gärna vilja ha det själv, för att min bil, den drar ju då såklart helt jämnt på alla tre faserna, men huset är övrigt lite felbalanserat. Så att det är alltid en av faserna som slår i taket, som gör att den behöver slå ifrån.
Mm.
Vet du, finns det någonting som... Jag känner ju till den här svenska växelriktartillverkaren. Vad är den heter nu igen?
Ferroamp.
Ja. Mm. De har ju stöd för att kunna flytta runt belastningen mellan faserna för att balansera faserna i huset.
Men det är väl ganska centralt då, för att det de gör då, va, det är att de i sin tur faktiskt likströmsladdar bilen, va? Så att för bilens del så blir det som att de snabbladdar när man laddar med Ferroamp.
Inte så jag vet.
Det kanske är en annan produkt de har, men för de har ju också liksom likströmsladdare. För det som jag tror är problemet här...
Jag tror inte Ferroamp har likströmsladdare, eller har de det?
Jag kan blanda ihop det kan vara något annat företag jag tänker på också, men... Så vitt jag vet, vi kör ju Tesla båda två, och Teslorna de är i alla fall tillräckligt smarta för att ifall en fas dyker, om en propp går, då kan de fortsätta att ladda på de återstående faserna. Men jag har aldrig sett min bil klara av att ladda med olika amperestyrka på olika faser och ha alla aktiva. Så jag tror tyvärr inte att det här är ett problem som är så enkelt att lösa med bara att laddaren skulle stödja det här, utan det problemet är att bilen måste stödja det också. Det finns flera andra bilar som inte klarar av att ladda överhuvudtaget om en fas försvinner. Då stoppar de laddningen istället för att fortsätta ladda på de återstående faserna.
Men det han skulle vilja ha är ju en maskin som förflyttas, om en fas dyker eller felbalanseras, så fördelar den ut det som du tänker dig vatten, liksom, att det blir jämnt så att bilen får tre faser. Liksom,
han vill ta allt som finns tillgängligt, men då måste ju bilen, både laddaren och effektvakten och bilen, måste stödja att vara så dynamiskt att den laddar med olika amperestyrka på olika faser. Och ni som lyssnar får gärna...
Inte om boxen gör det. Om boxen får tre ojämna faser in och sen skulle jämna ut det där på något sätt så att du får...
Så boxen skulle liksom emulera det åt bilen, så bilen slipper bry sig.
Jag har aldrig hört talas om det.
Det blir nog väldigt mycket dyrare box. Sån box tror jag inte finns på marknaden. Liksom.
Det
skulle vara enklare för boxens konstruktion om den bara kunde släppa igenom, men med olika ampere på olika faser då, beroende på vad som fanns tillgängligt. Och det tror jag tyvärr inte att bilarna stödjer. Men däremot så känner jag till en bra lösning på vad man ska göra här. Det är faktiskt något som jag har gjort, och det är att jag tycker man ska bara ringa sin elektriker och be dem komma ut och analysera. Och det är de här Tiberpals och de andra jättebra på att berätta hur och visa och visualisera hur faserna ligger. För det kan vara svårt utan de här maskinerna att veta när det är man är överbelastad och på vilken fas det är man är överbelastad. Man kanske märker att säkringen går, men man har svårt att se hur mycket utrymme som finns på de som inte går och så vidare. Men det blir jättetydligt med de här produkterna. Och när man väl har den informationen, då är det väldigt lätt för elektrikerna att helt enkelt flytta runt lite och stuva i centralen och flytta då mellan faserna så att man får en planare balans. Och vidare så är det, upplever jag i alla fall, inte alls ett problem för mig ifall den stoppar laddningen helt och hållet ett tag när vi riskerar att gå över eller liksom bara stryper lite grann. För att natten är så lång att även fast jag har två elbilar på en ganska liten säkring så hinner jag alltid ladda dem fullt över natten. Ja. Det är liksom aldrig ett problem att jag måste optimera tiden, utan tiden kommer att räcka till. Så det är liksom inte tidspress på det sättet. Så det är vad jag skulle rekommendera. Istället för att tänka på avancerade produkter här, köp en sån här effektvakt, skaffa dig informationen och sen så med den informationen i handen så kan du prata med din elektriker så kommer ni kunna jämna ut belastningen i huset.
Låter som en toppen idé.
Ja, nya turer i Tesla-strejken, splitter ny budget Renault. Äntligen slipper vi alla laddappar och sen så hör vi om att slutet på början kan bli början på slutet för Easy.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify.
Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Ja, vi börjar med att Renault blir först ut bland de klassiska tillverkarna med nästa generations, inom citationstecken, billiga elbil helt enkelt. De klassiska bilsalongerna, de bjuder faktiskt fortfarande ibland på spännande nyheter. Och den här modellen som kommer, den tycker jag är värd att titta extra på från årets salong då i Genève. Det är den kommande Renault 5 E-Tech som har chansen att bli en storsäljare tack vare ett väldigt lågt instegspris. Redan till hösten börjar Renaults lilla efterträdare till Zoe säljas ner på kontinenten, även om vi i Sverige förmodligen kommer få vänta till nästa år innan den dyker upp här. Och åtminstone på hemmaplan i Frankrike så är startpriset presenterat och då ska den ligga på ungefär 280 000 kronor eller 25 000 euro, vilket får sägas vara väldigt konkurrenskraftigt. Så vad säger du om utseendet här, Anders?
Jo, men jag tycker den ser tuff ut. Den ser lite liksom teknisk ut på något sätt. Faktiskt, den är liten i så här polostorlek, någonting ser ut som.
Ja, men absolut. Det är ju verkligen, alltså, kan man sin historia så förstår man att den här Renault, den liksom blinkar till svunna tider. Mellan 1972 och 1994 så byggdes det en klassisk modell som också då heter Renault 5. Och det var faktiskt Frankrikes mest sålda bil 14 år på raken. Totalt 5,5 miljoner exemplar byggdes av den bilen. De flesta skulle nog känna igen den som liksom den arketypen av en riktig liten fransk småbil. Jag vet inte, du ser den ju framför dig där nere. Liksom.
Ja, de är ju populära, de där småbilarna på kontinenten, i små städer, eller städerna där med små gränder och små gator.
Frankrike, och Italien, Portugal. Liksom. När vi körde i Lissabon med vår Tesla Model X så kände man ju att den är väldigt, väldigt bred. Mycket bredare än vad det tänkt att bilar ska vara i Lissabon. Liksom.
Ja. Men du, när du säger att den kostar 280 000, är det inklusive moms då, eller är det liksom före
alla skatter? Ja, det ska vara alltså utpriset till konsument, och jag har inte kunnat läsa mig till att någonting om att Renault hittar på någonting med batterihyra som de gjorde på Zoe en gång i tiden. Mm. Det här är ju verkligen Zoeins arvtagare, men de verkar förstått att de ska sälja batterierna och att de ändå då ska få ut de här för så billigt pris som 280 000 kronor. Ja. Det kommer säkert att bli lite dyrare i Sverige med vagnskadegaranti och annat som kommer till, och det kan ju vara lite olika momsnivåer. Och det finns ju en chans, jag har inte koll på det, om det finns några franska subventioner som håller ner priset också på hemma plan. Mm. Det är där de ska börja. Liksom.
Just det.
Men vad är det då man får för de här 280 000 kronorna? Jo, det är alltså en liten nättbil som är då 3,92 meter lång för den som är intresserad av detaljerna. 177 centimeter bred och faktiskt väger in på bara 1,5 ton, vilket man får säga är ganska lätt för att vara en elbil faktiskt.
Och det brukar vara batteriet som väger mycket på en elbil, så då är frågan, vad sitter för batteri i den här?
Ja, det skvallar väl lite. De har ju då faktiskt trots priset valt ett NMC-batteri då, vilket är den lite dyrare batterityppen, inte den billigare LFP-typen som brukar sitta i de mesta budgetelbilarna vid det här laget. Och det går att få med, då, med antingen 40 kWh eller 52 kWh, vilket ska ge 30 respektive 40 mils VLTP-räckvidd. Med största batteriet kan man till och med få en dragkrok på, som kan dra 500 kilo på bilen. Så att det är ändå ganska respektingivande prestanda. Den måste ju vara ganska snål då, helt enkelt, om den ska komma så långt på de här förhållandevis små batterierna. Dessutom får man välja mellan tre motoralternativ. Det finns då antingen 95 hästar, 120 hästar eller 150 hästar. Och i sitt snabbaste utförande med de här 150 hästarna, då gör den 0-100 på ungefär 8 sekunder. Så det är ju liksom inte någon av de rappaste bilarna. Man kan tänka att den kanske kommer kännas lite seg för att vara elbil om man har den billigaste motorn. Eller vad tror du?
Mm. Ja, jo, absolut. Men det är 8 sekunder om du jämför med förbränningsmotorbilar. De är ju väldigt mycket långsammare. Så det är en kul bil.
Han kommer säkert kännas pigg ändå. Man får ju anta att det är det minsta batteriet och den svagaste motorn som kommer in under de här 300 000 kronorna då, eller vad de kommer landa på i Sverige. Och då finns det också en gigantisk svaghet.
Mm-hmm.
Alla modeller, de kan långsamt ladda med 11 kW trefas när man laddar hemma. Men med minsta motorn så blir man faktiskt också helt utan möjlighet att snabbladda på resan.
Intressant. Jag undrar vad det är för teknik som krävs. För de gjorde ju samma med Zoe, att ha det som tillval, snabbladdning. Alltså, tror du är det dyr teknik? Det är ju bara liksom DC-DC. Det är ju inget.
Ja, jag tycker också det är jättekonstigt. Alltså, med de större motoralternativen så då är det liksom 80 respektive 100 kilowatt som de ska ladda med. Så det verkar ju på något sätt som att motorn spelar roll. Annars brukar det vara vilken batteri man har som avgör hur snabbt man kan ladda. Men det verkar som att motorn är med i den arkitekturen här på något sätt i hur de snabbladdar. Vilket jag själv har svårt att förstå. För som du säger, snabbladdar man så är ju strömmen redan likström utanför bilen när den kommer in. Så den borde kunna gå mer eller mindre rakt in i batteriet. Men jag har riktigt svårt att klura ut vad den tekniska orsaken till det här är. Det kan ju vara också bara en paketeringsgrej, att de vill hellre sälja de lite dyrare varianterna samtidigt som de vill kunna presentera den lägre prislappen. Liksom, så att de, utan att det finns en teknisk orsak, stryper funktionen.
Ja, jag skulle tro att det är det handlar om. Annars är ju själva långsamladdning eller vanlig hemladdning är ju det som är dyrt i bilen, för att då kommer ju strömmen in med växelström in i bilen och så ska den konverteras till likström. Så då sitter det ju en AC-DC-omvandlare där som gör om växelström till likström. Det kostar ju pengar. Men här skeppar de med då. Alla modellerna får 11 kilowatt trefasladdning som ändå kostar en betydande peng för dem.
Ja, som är en extra komponent liksom, som bilarna behöver ha då. Ja, det är verkligen konstigt. Det skulle sägas att Renault, när de började sälja Zoe, det var ju så tidigt att snabbladdning var inte riktigt, hade inte harmoniserat runt den standard ändå. Det var fortfarande både CCS och CDM och det var inte självklart vad som skulle vinna. Så de tidiga Zoe hade ju väldigt hög förmåga att ladda med växelström. Alltså att de kunde ta mycket högre strömstyrka. Jag minns inte om det var vad de pekade på.
43 kilowatt var det.
43 kilowatt, vilket ju är långt högre än någon annan. Och det var, jag vet att motorn i de Zoe-bilarna var inblandade i det, men det handlade just om att konvertera strömmen till likström. Så att, och det ska
de
inte göra
på
här.
Motorn bara, så att de skickade in växelström motorn och sen gjorde den om det till likström.
Ja, det var den tekniska orsaken till det här bakomliggande. Det är kanske någon som kan det här bättre än oss får skriva till oss och berätta. Men jag skulle tro att det här bara är paketering. Men annars, alltså, hur är det möjligt för Renault att sälja den här bilen så billigt? Har du några teorier?
Nej, du. Jag vet inte. Berätta.
du anade att det var en retorisk fråga eller ett upplägg. Jag tror, här kommer då en liten... Det här är spekulationer från min sida nu, men... Det här är den första modellen ut på en alldeles ny plattform från Renaults elbilsbolag. De har ju liksom spunnit loss det de kallar för Ampere, tror jag det heter, elbilssyskonet då, som de har liksom skilt ut från resten av koncernen. Lite som Volvo gjorde med Polestar, även om det inte har kommit några rena bilar från Ampere. Men det här är den första modellen som kommer på deras plattform som då heter Ampere Small. Och Renault håller på att pusha på stenhårt för att fler gamla konkurrenter och rivaler ska börja bygga elbilar på samma plattform som de gör nu med den här bilen då. Enligt ryktena så pratar de aktivt med både då Stellantis som ju äger Fiat som bygger många småbilar. De pratar med Volkswagen som vi vet, du nämnde själv vad det är att du nämnde som en av bilarna som ser ut lite som den här, eller i storlek i alla fall. Nissan har ju Renault samarbetat tätt med under tidigare år. Är också inblandad i ryktespridningen kring vilka som kanske kommer att bygga bilar på den här plattformen. Så det jag tror händer här är att det här är en jättestor satsning från Renaults sida för att komma upp i tillräckliga volymer för att de ska kunna konkurrera med Tesla och BYD i framtiden. Vi har ju varit inne på det tidigare avsnitt att de håller på att segla iväg nu och redan har såna skalfördelar med sina volymer att det blir svårt för de andra att kunna komma ikapp och priskonkurrera med dem.
Ja.
Så jag tror att liksom, det Renault gör här är att de satsar på att de ska kunna komma upp i så stora volymer med den här plattformen att de så småningom inte kommer att gå back på att sälja bilarna på det här priset. Men att de gör det när de börjar. Liksom. Det är ju helt naturligt, ska sägas. Det händer alla tillverkare. När man presenterar en ny modell, då går man back på den i början innan man har lyckats rampa upp tillverkningen och så vidare.
Ja, men så tror jag faktiskt att det ligger till. Tror du har rätt där?
Och då är ju det här, alltså, det är en ganska vågad gissning, eller en vågad chansning från Renaults sida. För det här är ju verkligen, liksom, jag menar, det är många av de andra tillverkarna nu som när det blåser snålt på bilmarknaden som det har gjort under förra året och inledningen på det här året. Då är det ju många som har dragit i nödbromsen istället på sina ambitiösa elbilsatsningar. Och det är ju inte det här då, utan då är det här ganska ambitiöst helt enkelt. Det återstår ju att se hur många de bygger, ifall de inte vågar blåsa på. Men då tror jag inte de har någonting att vinna på att presentera den här prislappen. Utan det bygger någonstans på att man vill prångla ut många, att man försöker sälja dem så här.
Ja, Audi har ju bromsat upp, det har du säkert läst, och ändrat sina mål för när de ska bli hel elektriska.
Ja, Mercedes har gjort detsamma och det duggar tätt från elbilstillverkarna i USA också, eller från Ford och de andra, att de liksom bromsar in sina satsningar. Och GM har ju jättestora problem med hela sin Ultium-satsning, den plattformen för elbilar, vilket gör att det verkar ta längre tid för dem i övergången.
Ja, men vi har fler nyheter.
Ja, jag tänkte att vi skulle faktiskt följa upp lite efter vår rapportering i Tesla-strejken också. För nu står det faktiskt klart att IF Metall lättar på blockaden mot skadeverkstäderna. Vi rapporterade ju om en ägare som verkligen hade hamnat i kläm med sin bil som hade blivit stående i månader och nu hade merkostnader på över 10 000 i månaden. Och vi hade med Veli-Pekka Seikele från IF Metall och intervjuade honom. Och strax därefter så började andra medier haka på och rapportera om det här. Och sen dröjde det inte länge innan IF Metall då helt enkelt har valt att göra undantag i strejken. Men utöver det så är det också att det finns flera nya konfliktåtgärder som riskerar att ställa till det ordentligt på superladdarna. Så det går åt båda hållen här i strejken.
Men tror du att det var vår rapportering som gjorde att IF Metall ändrade sig här för existerande elbilstestläggare?
Jag törs inte påstå att det var vår rapportering direkt, men jag vet att IF Metall självklart lyssnade på avsnittet eftersom de var med i det och var väl måna om att vi skulle berätta när det fanns ute för publicering. Och jag upplevde under intervjun med Veli-Pekka Seikele som jag gjorde att han fick flera tankeställare. Och jag tycker att lyssnaren vi intervjuade gjorde ett väldigt bra case på varför det var så orättvist att han blev så hårt drabbad när inte företaget Tesla gjorde det. Sen så var det ju många andra medier som plockade upp vinkeln också. Det tror jag sammantaget ledde till att IF Metall var tvungen att ändra sig. Men om man får sträcka lite på så tycker jag att vi var rätt ute i den rapporteringen helt enkelt. Och det som står klart nu då, det är i alla fall att IF Metall tillåter fram till den 30 april kommer skadeverkstäderna få tillåtelse att reparera ej körbara bilar. Det betyder alltså att ägarna som har fastnat i limbo, de kommer kunna få tillbaka sina bilar så de kan köra med dem istället för att behöva betala dubbelt för en lånebil. Medan alla som åker omkring med små plåtskador som inte påverkar bilens kördulighet, de kommer få stå ut med att köra omkring i oreparerade bilar. Så Fabian får vänta ett tag till med att sälja sin bil helt enkelt.
Just det.
Kan vi konstatera. Yeah. Och vidare säger IF Metall att det här är bara en temporär åtgärd, så att de tycker att skadeverkstäderna ska inte bygga lager med reservdelar och så vidare, och den 30 april så kommer vi vara tillbaka i samma situation. Så får vi se om de gör en dispens till då sen efter när nästa våg kommer ifall konflikten fortfarande pågår. Mm. Så här säger de i alla fall i dagens arbete. Vi känner för Teslas kunder och vi ser att det är besvärligt för dem. Tesla har vänt många bilägare i ryggen och vi vill hjälpa till på det här sättet, säger Veli-Pekka Seikele då i en intervju. Ja, vad ska man säga, Anders? Vad tycker du om det här?
Ja, om att de ändrar sig.
Ja.
Ja, men det är ju toppen för de som har icke-körbara bilar. Men nu, du pratade lite om att det kommer nya bud här. Vad är det nu som händer då?
Jo, men samtidigt då som det här presenterades, eller inte riktigt samtidigt, men strax därefter så gick fackförbundet Seco ut med att de har infört en sympatiåtgärd i sympati med den här strejken som IF Metall då för. Och det gör att de kommer blockera alla nya installationer och servicearbeten på Teslas snabbladdarstationer. Seco, de organiserar ju en mängd olika branscher, men när jag har läst på om den här åtgärden så är det så att de har riktat den här åtgärden mot medlemsföretag i branschorganisationerna Sobona, om det uttalas så, och EFA. Mm. Det har ju du stenkoll, Anders, på vad de där branschorganisationerna gör.
Ingen aning, jag vet inte vad det är för någonting.
Nej, det hade inte jag heller. Sobona, de organiserar tydligen alla kommunalt ägda bolag, vilket jag tolkar då i det här sammanhanget som de lokala kraftbolagen. Och EFA, eller EFA, organiserar alla andra typer av energiföretag, det vill säga de flesta privatägda energibolagen, men även då till exempel statliga Vattenfall är med där. Så jag tolkar det som att den här blockaden, den är ganska smart uttänkt, för den riktar sig nog mot elnätsbolagen helt enkelt.
Aha, och då får de inte koppla in superladdarna då, så att de kan sätta upp dem men de får inte plugga in dem på elnätet?
Ja, men exakt, för det har ju tidigare funnits liksom en blockad mot elektriker generellt, men som vi rapporterade om när den åtgärden kom, så är det så att det är ganska låg anslutningsgrad bland elektriker. Det finns jättemånga elfirmor som inte har kollektivavtal som Tesla skulle kunna jobba med, eller anställa egna elektriker och bara köra. Men det gäller ju deras egna arbeten. Det är svårt att komma runt att inkopplingen till elnäten, det görs ju av de lokala nätbolagen, och där är det ju monopol. Varje lokalt nät är ju ett eget monopol så att säga. Så om man lyckas blockera det på den platsen, då blir det väldigt svårt helt enkelt. Det blir nog svårt för Tesla att komma runt den åtgärden.
Men är vi inte tillbaka lite igen på det där liksom, vad de så här, kommunernas elnätsbolag, vad deras jobb är och arbetsinstruktion och sådär. Det är ju lite som, samma som det här Trafikverket versus Postnord och så. Eller hur?
Transportstyrelsen, ja.
Ja, förlåt.
Ja, nej, men du är helt rätt ute. Jag tolkar det som att det här faktiskt bäddar för en ny juridisk strid. För nu hamnar två olika lagar mot varandra här då. För att det finns någonting som kallas för ellagen som då reglerar hur elnätsbolagen, tack vare att de har fått den här koncessionen som det kallas då, eller sitt lokala monopol, det gör att de har massa skyldigheter. De måste, utan att diskriminera eller ha olika typer av orimliga villkor och så där, erbjuda alla möjlighet att ansluta. Men det finns också undantag till det. De får till exempel liksom vänta med det under längre tid eller faktiskt tacka nej om det är så att det inte finns kapacitet och det är inte samhällsekonomiskt försvarbart att bygga ut den kapaciteten som krävs. Mm. Det har vi ju sett på andra håll liksom, där det har dröjt innan snabbladdarstationer har kommit igång eller man pratar om effektbrist i hela Stockholm och så vidare.
Ja, exakt.
Men vidare så finns det också ett generellt undantag i den här ellagen då, som bara är särskilda omständigheter. Mm. Och jag skulle tro att här kommer vi då hamna i en liksom konflikt mellan de här särskilda omständigheterna och den då grundlagsfästa strejkrätten. Vilken ska väga tyngst? Och jag är verkligen ingen jurist, men det känns för mig som att som jag läser ellagen och när det handlar om en grundlagsfäst strejkrätt, då tror jag helt enkelt att ellagen och skyldigheterna enligt den, de kommer nog inte liksom ha prioritet här, utan det, är det så att det är en legitim arbetsmarknadskonflikt som följer lagar och regler enligt grundlagen, då är nog det att anses som särskilda omständigheter som gör att elnätsbolagen har rätt att säga nej helt enkelt, eller bara säga vi kan inte just nu.
Ja, men det är ju samtidigt, det är mycket ny mark vi är ute på här också. Jag tänker på, alltså då, man skulle kunna säga så att de ska koppla från alla superladdarstationer. Skulle, alltså, då kan ju facken kräva precis vad som helst under det här kollektivavtalsregeln.
Ja, liksom, men det tror jag inte de kan göra. Utan det de kan göra är ju att de kan ta ut arbetarna i strejk så att de inte får göra arbete. Och det är det de har gjort här. Då. Så att de blockerar ju nya installationer. Det vill säga, jag tror att det kommer bli svårt för Tesla att bygga nya superladdare så länge det här är aktivt helt enkelt. Mm. Och de kan ju också då blockera service- och underhållsarbeten. Så om någonting går sönder på den del av anläggningen som är elnätsbolaget, så då tror jag det blir väldigt svårt för Tesla att reparera det helt enkelt.
Just det. Det är väldigt konstigt att man kan göra på det sättet. Det är en sak att konfliktåtgärder liksom skadar bolaget, men en annan sak jag vet inte fan. Jag tycker det här är lurigt, för att då, med de här kollektivavtalen så kan man ju då, du kan ju göra vad som helst, liksom blockera samhället, samhällsviktiga funktioner på ett sätt som jag tror inte var intentionen i lagen riktigt.
Ja, alltså den är ju väldigt starkt skyddad och den kommer ju av liksom historiska orsaker och hur arbetsmarknaden funkade innan. Sen så är det ju, det finns ju massa undantag från den när det kommer till vård av akut sjuka och ambulanser och så vidare. Så där man inte får strejka på samma sätt.
Det är framförallt sympatiåtgärderna som jag tänker på. Alltså strejkrätten är ju starkt förankrad i hela västvärlden i alla fall. Och vi har pratat om det tidigare, hur man i Frankrike blockerar motorvägar och så vidare när bönderna är sura. Men här, att alltså du kan ta ut vilka som helst andra bolag i sympati eller andra företag eller organisationer i sympati utan att de egentligen är direkt involverade. Det är speciellt i Sverige. Det får man ju inte göra i Tyskland till exempel. Så att därför så är det ju tuffare för de fackanslutna arbetarna på Teslas gigafabrik då i Berlin att gå ut i strejk, för att då riskerar de att bli av med jobbet.
Ja, men absolut, det är ju det som ligger i vågskålen för IF Metall här, helt klart. Liksom att, alltså, som du är inne på, det finns ju andra länder där det då finns en proportionalitetsprincip med sympatiåtgärder, att man kan bara göra det om det liksom är proportionerligt enligt då den lagens definitioner. Och det saknar vi ju i Sverige. Det här är liksom, här får fackföreningarna tolka det själva och göra som de vill. Då, liksom. Och det de har gjort, liksom, åstadkommit med konflikten så här långt. De har ju inte lyckats åstadkomma någon större förändring hos Tesla ännu, men det de har åstadkommit är att de ger ju väldigt många av dem som är förespråkare för att det ska införas en sån proportionalitetsprincip på svensk arbetsmarknad vatten på sin kvarn. Och den debatten som inte existerade innan den här konflikten, den pågår ju nu. Och det finns fler och fler tänkare från den sidan av liksom den politiska diskursen som vill att det ska kunna införas. Och de har ju någonting konkret att peka på nu ifall den här konflikten blir långdragen. Så att det är ju verkligen så att det finns ju en risk för IF Metall i att om de ändå då till slut måste ge sig utan att ha åstadkommit någonting här, då har de ju egentligen bara förlorat. För då har de ju liksom skapat ett exempel för, som man kan lyfta fram om man vill driva igenom en sån förändring på arbetsmarknaden. Men det återstår ju att se hur det ska sluta.
Ja, fördelen för IF Metall är ju att det är så få. Alltså det handlar ju om 150 mekaniker eller sånt där, va? Hos Tesla. Så att det är så otroligt få människor och deras strejkkassa är ju gigantisk. Så att IF Metall kan ju hålla den här konflikten gående i decennier om de skulle vilja det.
Ja, det finns absolut inga tecken på att det här är på väg att lösa sig. Jag tänkte vi skulle ta med en till uppdatering bara. För det som har också hänt sedan vi spelade in senast, det är faktiskt att Medlingsinstitutet har kommit med sin årsrapport. Och det kanske låter helt kruttort, men det är ändå så att en gång om året så brukar Medlingsinstitutet rapportera data på om hur konfliktsituationen på svensk arbetsmarknad är. Och den här datan då innehåller siffror på hur mycket arbetsprestationer som går förlorade. Så det blir ett sätt att bakvägen försöka räkna ut hur många det är som deltar i strejken hos Tesla. Mm. Och där har det ju varit väldigt, väldigt motstridiga uppgifter hittills, där IF Metall inledningsvis pratade om att de hade med sig, de hade över hälften i anslutningsgrad hos Tesla, och att det var alltså då över hälften av 120 medarbetare, vilket då antydde att de trodde att de hade ungefär 60 med sig in i strejken. Samtidigt som Tesla strax därefter gick ut och sa att 90% av deras personal, av deras 300 då, som eftersom de tog med all personal, inte bara serviceteknikerna, inte strejkar. Att det bara var 10% som, eller mindre än 10% som deltog i strejken. Och det har liksom varit de enda officiella uppgifterna som har funnits. Där har ju då vi och exempelvis Tesla Club Sweden, som också har källor inuti Tesla, vi har ju försökt gräva bakvägen för att liksom komma åt information som parterna inte har velat kommunicera offentligt. Och där har ju vi landat på 14 i vår undersökning, och Tesla Club Sweden...
Alltså 14 personer? Eller
14 individer, ja, som strejkar. Och Tesla Club Sweden, de landade på 15 med samma metoder. När vi intervjuade IF Metall så slog ju Ville-Pekka Seikkilä helt ifrån sig på det. Han hävdade att det var betydligt fler än så, men han erkände samtidigt att det var ju färre än hälften nu, eftersom inte alla har deltagit i strejken och de var tvungna att utesluta, men han ville inte gå in närmare detaljen så. Då.
Just det.
Och nu kom de här siffrorna från Medlingsinstitutet, där de då har... De presenterar sina siffror i antal uteblivna arbetsdagar, vilket de säger då är 1936 stycken, vilket skulle kunna konverteras till ungefär 40-45 heltidstjänster om man räknar de dagarna som den här konflikten har pågått. Och det ledde ju till liksom två omedelbara följdfrågor då. Liksom. Dels, gäller den här siffran bara anställda hos Tesla, eller har de med i siffran också då anställda på andra håll, och skadeverkstäderna till exempel? Och dels bara, hur har Medlingsinstitutet kommit fram till den här siffran? Var kommer den informationen ifrån, så att säga? Och där har Tibor Blomhäll på Tesla Club Sweden, han gjorde som vanligt en snabb insats, och så ringde han upp chefsjuristen på Medlingsinstituten, och svaren är, det här rör sig bara om anställda hos TM Sweden då, som Tesla heter i Sverige. Så det är alltså inga andra bolag, utan de här 40-45 tjänsterna, det skulle vara bara hos Tesla då, helt enkelt. Och det är ju då betydligt fler än de här 14-15 som vi har rapporterat om. Och liksom verkar ju ligga i linje lite med fackets svansföring. Å andra sidan så berättar han då att så här, sättet de har kommit fram till den siffran, det är att de har fått en uppskattning från IF Metall som då inte presenterats skriftligen med någon form av underbyggnad, utan det är helt enkelt en muntlig uppgift från IF Metall.
Så alltså det är IF Metall-siffror ändå.
Ja. IF Metall som då har bara sagt till Medlingsinstitutet deras syn. Okay. Och det är så här, jag har inga belägg eller anledning att tro att de skulle ljuga, men å andra sidan så ligger det också i deras intresse att den här siffran är så hög som möjligt, såklart. Då.
Just det. Även om 40 personer, det är ju inte som man trillar av stolen av den siffran heller. Liksom.
Nej, de har ju varit lite oense om hur många servicetekniker Tesla har också. Då Tesla pratar om att de har någonstans 134-135 stycken. De har ju expanderat till Jönköping under tiden som den här konflikten har pågått. Så den siffran har ju också gått upp längs med vägen.
Just det.
Vilket gör att det är svårt att jämföra de här siffrorna. Det är lite äpplen och päron helt enkelt.
Ja.
Men i pressen efter den här rapporten kom, så har IF Metall i alla fall bekräftat de här siffrorna. Vilket ju är logiskt om det är deras egna siffror. Och då får man säga att så här, fackets hållning nu då, det är att det är ungefär en tredjedel av de anställda serviceteknikerna hos Tesla som deltar i strejken. Det är ju i alla fall någonting då, att man kan hålla sig i att det verkar vara någon form av officiellt sanktionerad syn på från fackets sida hur hög andel av Teslas servicetekniker det är som deltar i strejken. Det har ju då helt enkelt tagit 40-45 delat på de här 134-135 stycken som Tesla verkar ha nu då, helt enkelt.
Spännande. Fick vi lite matte här?
Ja. Ja, men det är bara så här. Tesla kör styrnackat på, facket kommer inte ge sig. Så det finns ju inget slut på den här konflikten i någonstans. Alltså man kan inte ana en början till slut på den här konflikten, utan den verkar kunna pågå hur länge som helst.
Ja, alltså så länge superladdarna funkar så är jag glad och nöjd. Och så länge de kan reparera bilarna när de går sönder så är jag glad och nöjd också.
Men du har grävt det senaste om Easy. Ska vi dyka in i det?
Det tycker jag vi gör. Det är nämligen så att nu har Elsäkerhetsverket kommit med ett långt svar, en tjock bibba till Easy, där de helt dömer ut Easys lösning på den här laddbox-gate-problematiken.
Ska vi ta en snabb rekapitulering? Jag försöker så får du skjuta ner mig om jag har fel. Men för det var,
gör det.
I mars förra året så säljstoppades då Easys mest sålda laddbox, Easy Home tror jag den heter då. Och de hade helt enkelt ett år på sig att komma in med en åtgärdsplan, få den godkänd och genomföra den åtgärdsplanen för alla kunder som redan har köpt den här. Och under tiden som det här pågår så får de inte sälja några laddboxar av den här typen, helt enkelt.
Correct.
Och nu är året snart till ända. Vi har tidigare rapporterat om åtgärdsplanen som i korthet gick ut på att de skulle sätta dit ett klistermärke på de här laddboxarna.
Och det var ju en av alla de sakerna som Elsäkerhetsverket slog ner på, handlar ju om bristande information, för att det där, den informationen som ska vara synlig, den satt bakom någon kåpa och sådär. Så att det var liksom en av grejerna som de försökte lösa med klisterlappen, och som menar de slog dem ner på allting annat, menar att Elsäkerhetsverket hade fel.
Ja, men och jag blev ganska charmad av åtgärdsplanen jag såg från ICI. Jag tyckte den kändes ganska övertygad när jag läste den dokumentationen som de skickade in till Elsäkerhetsverket. Men det är alltså, nu har Elsäkerhetsverket kommit med sitt svar på hur de bedömer den åtgärdsplanen.
Ja, ja. Och de skjuter ner den. Ska vi ta den här gingen nu då?
Ja, men nu kör vi.
Den såldes in som en laddbox som är käck och behaglig. Men Elsäkerhetsverket sa den är olaglig.
Sa du? Behaglig?
Nej, olaglig.
Sa du vardaglig?
Nej, olaglig.
Sa du misshaglig?
Nej, boxen den är bra men olaglig.
Alltså, ja. Det är tur att inte Fabian är här. Så jäkla mycket nödrim i den där.
Ja, så jag fick ett rimlexikon. Jag insåg att olaglig, det var inte så många ord som rimmade på det. Så det blev som det blev.
Ja, berätta, men vad är det Elsäkerhetsverket har sagt?
14 februari svarar Elsäkerhetsverket med den här långa luntan som jag läst igenom. Jag tror du har läst igenom den också, Alfred, va?
Ja, jag är ganska imponerad av Elsäkerhetsverket. Jag är lite, jag måste säga att de har svar på tal, kan man säga.
Ja, ja. De skriver inledningsvis då, så skriver de så här: Elsäkerhetsverkets bedömning är att utrustningen och den anläggning den installeras i inte når säkerhetskraven när utrustningen har installerats enligt tillverkarens anvisningar. Den åtgärdsplan och de förslag till åtgärder som hittills presenterats för Elsäkerhetsverket bedöms inte tillräckliga för att eliminera elsäkerhetsbristerna. Och sen kommer ju då en gigantisk lunta med information om hur de underbygger det här. Och en sak som är viktig att nämna då är att ICI har ju varit ute och slagit sig för bröstet för att de har anlitat då ett akkrediterat provhus, TÜV Rheinland här i Tyskland där jag befinner mig, som har testat den här boxen och ger liksom gröna bockar på de olika grejerna som ICI har bett dem att testa.
Det var ju där någonstans när liksom jag läste det som jag började känna mig övertygad. För det, har ju liksom, det centrala i den här grejen har ju varit att ICI, de har ju konstruerat den här laddboxen på ett smart och modernt sätt som skiljer sig från det som finns i, de, liksom i reglerna på hur man ska konstruera de här boxarna. Och som jag har förstått regelverket...
Ja, det här är ju de själva säger att det är smart.
Men de har ju, den är ju konstruerad på ett sätt som inte fanns inom räckhåll att konstruera den på när reglerna från början togs fram. Och det har ju, alltså regelverket är ju så framsynt att de har liksom gjort på ett så sätt att man, antingen ska man följa regelverket till punkt och pricka, eller ska man göra på ett annat sätt om det är lika säkert. Och om man väljer att göra på ett annat sätt och det är lika säkert, då har man väldigt höga dokumentationskrav på sig för att bevisa att det är säkert. Och så var det med dokumentationen som ICI hade slarvat. Och det är så här, okej, så hela stoppet beror inte på att den är osäker, tänkte jag, utan att det beror på att de har varit dåliga på att dokumentera det. Och nu gör de det i efterhand, och så hade de nu låtit testa boxen, och så skickar de in testerna, och då är det så här, ja, det var ju sögert att de inte gjorde det före som man ska, men nu är ju i alla fall dokumentationen gjord, tänkte jag då. Men så är vad är det som kommer fram här nu då?
Ja, nej, alltså, det här är ganska intressant, för Elsäkerhetsverket lägger ganska mycket energi i att beskriva vad ett akkrediterat provhus är och vad deras funktion är. Och jag upplever det som att de inte skriver så mycket till ICI utan till alla oss andra som har hämtat ut det här svaret från diariet. Är det ditt intryck också, Alfred?
Ja, alltså den är väldigt pedagogisk den här. Jag vill nästan lägga upp den. Vi kan sätta en länk i show notes så att man kan hitta den här, för det är rekommenderad läsning. Ja. De gör ju precis det som de annars brukar säga att de inte ska göra. Att de tycker ju inte att det är deras uppgift att förklara vad ICI borde ha gjort. Nej. Men det är ju precis vad de gör. Att de verkligen säger så här är det ni borde ha gjort. Eller på det här sättet som missar ni.
Ja, och det är säkert till oss de skriver, tänker jag, när de lägger så mycket energi och beskriver det här så tydligt. Men det ICI har gjort i alla fall, det de borde ha gjort ICI från början är att gå till ett så kallat akkrediterat provhus. Och då finns det ett antal företag som är akkrediterade av EU, så vitt jag har förstått det.
Som, ja, bland annat det här provhuset som de har gått till, eller hur? Det är ju
ja, men precis. Ja. De är akkrediterade, precis. Och då ska det akkrediterade provhuset följa ett antal förutbestämda tester för att kunna ge den akkrediteringen att den följer standarden. Och då har man gått till TÜV Rheinland som är en av de här akkrediterade provhusen. Det finns inte så många att välja på. Men de har inte köpt tjänsten av dem att akkreditera den här boxen. Utan de har köpt ett utlåtande på ett antal punkter som de har skickat till TÜV Rheinland.
Vet du vad, det är bättre än så. För att jag var inne på ISIS hemsida häromdagen och de har ett sånt här intyg för sin nya box som egentligen bara är samma box men som då nu ska installeras med en separat jordfelsbrytare som är liksom den centrala funktionen. Och har man det, då klarar de det här testet, så då får de det här intyget från precis det här institutet. Och det som alltså är det häpnadsväckande här och som jag missade när jag läste partsinlagan från ISI, det är att det de har gjort är att de har säkert köpt hela det här testet för den här boxen också, som det här rör då ISI Home. Mm. Men eftersom den inte klarar det så har de tagit bort de delar av testerna som de inte klarar. Och då följer de inte hela protokollet och då blir de inte akkrediterade.
Nej, men precis. Och det här förklarar Säkerhetsverket ganska länge då i den här skriften de har skickat, att om man går till TÜV Rheinland och köper en akkreditering, då får man en akkreditering. Om man går till dem och köper något helt annat, ett litet utlåtande och så vidare, så är de ett företag som alla andra som kan ge utlåtande om vad de vill egentligen. Liksom. Så att de har köpt ett utlåtande och inte en akkreditering. Mm. Och det här är ju en viktig distinktion då, för att precis som du säger så har ISIR plockat bort de sakerna som de vet att de inte skulle klara. Och därför så får de liksom gröna bockar på de sakerna som de har bett TÜV Rheinland att utvärdera.
Ja, alltså det är bara spekulationer från min sida, men jag tror inte att de har betalt för att göra hela testet och hoppats på att de skulle lyckas. Och sen så har de märkt att så här, shit, vi failar. Vad ska vi skicka in? Okej, istället för att kunna skicka in då testresultat där vi misslyckas, så skickar vi in de delar av testet där vi lyckas. Och det lurade mig, definitivt. Liksom.
Ja, nej, jag tror inte det. Utan det handlar ju om den här jordfelsbrytarfunktionen som saknas i den här boxen. Och det lägger också Elsäkerhetsverket ganska mycket tid på i sitt svar att prata om den här jordfelsbrytarfunktionen, som varför det är viktigt att ha den separat från boxen då. Och det Elsäkerhetsverket skriver är att de har massa exempel då, men en sån sak är att de här elbilsladdarna förekommer i en väldigt hård miljö. De har bilder med det här svaret där de visar hur råttor har gnagt på kablar och en hund har bitit på någon sladd och en robotgräsklippar och liksom, bara för att elbilsladdarna sitter väldigt, alltså de slits hårt. Mm. Och då måste det finnas jordfelsbrytare som bryter så att inte den leder in ström i bilen eller blir strömförande på något annat sätt.
Ja, men och ISIS poänger, de har ju konstruerat det så att det, liksom, det är samma kontaktor, som, alltså det är på samma ställe som den vanliga funktionen. Det är också där i som liksom, reläerna för jordfelsbrytarfunktionen sitter. Så de hävdar ju att det finns en jordfelsbrytarfunktion i det här. Men det jag tycker Säkerhetsverket är övertygande i det här svaret, det är just att säga, ja, men om den är på samma plats, om den går sönder, då finns det ju ingen jordfelsbrytare kvar.
Exakt.
Och så kan de exemplifiera på vad det som kan få den att gå sönder. Precis. Och som skapar det här. Och det känns helt rimligt, det känns helt plausibelt.
Ja, men det är som du säger, det handlar om reläerna som används för att slå på av boxen, bryta strömmen, slå på strömmen, och som ISI menar också är en fullgod jordfelsbrytare. Och det dömer de helt ut, Elsäkerhetsverket. För det de säger är att om de här svetsar fast då, de här reläerna, så då finns det ingen jordfelsbrytare längre. Då kommer det vara ström på hela tiden och den här boxen blir potentiellt livsfarlig. Mm. Det är massor med bilder med också. Mm.
Vad kommer hända nu då? Liksom? Vad leder det här till? Är det här början till slutet för ISI?
Jag kan inte tänka mig något annat än att ISI, det enda sättet för ISI att lösa det här är att montera en jordfelsbrytare typ A i alla hus där det inte är gjort. Och jag har ju tre sådana här boxar och jag har ingen jordfelsbrytare. Elektriken satt inte in någon jordfelsbrytare eftersom det inte behövdes enligt ISI. Så att de kommer, och det är dyrt det här, skicka ut elektriker till, de har sålt 700 000 boxar. Jag kan inte tänka mig att ISI
fixar det. Visst är det så att liksom alla, de flesta har ju köpt de här boxarna via sin elektriker förmodligen när de har gjort installationen. Jag har faktiskt inte gjort det, utan jag köpte boxen separat och sen betalade jag min elektriker. Så jag har nog bara rätt att få en jordfelsbrytare och sen får jag betala elektrikern för att stoppa in den. Jag tror att det är mitt problem. Jag är inte helt säker på det. Men för de allra flesta elfirmorna som har stoppat upp de här boxarna och sålt boxen, då är det så att de måste ju de göra det här kunden utan extra kostnad. Och egentligen då innan 14 mars, vilket blir väldigt tajt att hinna med. Men de har ju sin tur rätt att begära ersättning från IC för det här. Och IC har ju då alltså sålt över 700 000 boxar, inte alla av dem i Sverige såklart, men eftersom det här är EU-reglering och det, så det svenska beslutet ska omfatta även andra länder ifall det träder i kraft så att säga, då bör det ju gälla i stort sett alla boxar som IC har sålt som de kommer behöva göra det här inom...
Ja, där inte elektrikerna har monterat in jordfelsbrytare.
Alltså jag fattar inte hur det här bolaget ska kunna överleva helt enkelt.
Nej, jag har väldigt svårt att se det. Alltså de tog in lite nya pengar och sen så sparkade de typ hela personalstyrkan. Så nu är det ju ett litet bolag som ska försöka rädda det här. Jag tror att de går under här. Jag tror inte de överlever detta.
Ja, det är den som lever får se, men vilken soppa det här är, och nu börjar det nog bli dags för alla er som har köpt de här boxarna att hör av er till era leverantörer så att ni ligger högt upp i kön när det är dags för dem att faktiskt göra rätt åtgärd. För om inte allt för länge så då kommer helt enkelt ett beslut komma om vad det är IC kommer att vara tvungna att göra.
Alltså det har ju redan kommit i med det här skriftliga svaret från Elsäkerhetsverket. De är tvungna att sätta en jordfelsbrytare.
Ja, de har väl egentligen fram till den 14 mars på sig att komma in med något nytt alternativ på vad de föreslår istället då, även om det är svårt att se med den här övertygande dokumentationen från Elsäkerhetsverket att de kommer att finna sig i någonting mindre än att det blir jordfelsbrytare. Men det är väl ändå så att det egentligen ska det vara åtgärdat innan 14 mars, men man kan ju tänka att de kommer att hävda in i det sista att de har på en annan plan som ska räcka till. Men sen vill man ju inte vara sist i kön i alla fall.
Ja. Och då kan man relativisera lite som jag har gjort under den gångna veckan här och tänka så här att ja men herregud, det är liksom så här, det är gängskjutningar och det är liksom så här, finns det inte något annat att lägga våra myndighetskrafter på? Men då tänker jag så här att det är inte schysst mot konkurrenterna som tillverkar boxar som har kraven på sig att dokumentera och få de här liksom akkrediteringen och så där, eller auktoriseringen att få den och följa standarderna. Så att det känns som att det inte är rimligt att ge IC ett undantag här. Jag vet inte, vad tänker du?
Nej, men jag tycker det är helt... Alltså, efter att ha läst det här väldigt, väldigt... Ja, men som sagt, jag är impad av Elsäkerhetsverket och du är säkert rätt ute i att det här är en skrift gjord för oss för att vi vanliga dödliga ska fatta vad det här handlar om. Liksom att det här är en konstruktion som naturligtvis funkar alldeles utmärkt i början och det är därför det inte har blivit några olyckor hittills. Men den kommer inte åldras väl, i synnerhet inte i utsatta miljöer. Och när den inte åldras väl, eller om man... Alltså de gör ju exempel med att man liksom, det finns adaptrar som gör att man kan koppla in lite vad som helst i de här uttagen. Och om man då börjar koppla in saker som alltså har plötsliga strömspikar i sin förbrukning eller någonting så att det blir en liksom temporär överbelastning, det är då sådana här grejer svetsas igen. Liksom. Så det är väl ett bra tips. Så här, använd absolut inte sådana grejer i era IC-boxar. Då riskerar ni helt enkelt att förstöra dem och att de blir farliga. Liksom. Så koppla inte in något annat än elbilen i IC-boxarna så länge ni har dem på plats. Och se till att få en jordfelsbrytare dit. Men det är ju självklart, det här är ju det är så dåligt att den här boxen borde inte ha sålts. Och det har man ju liksom tyckt att man kunde ta för givet att det inte finns dåliga elprodukter på marknaden i Sverige med liksom, märkena som sitter på dem med att de ska vara godkända enligt alla konstens regler. Men det är bara att hitta på från IC att de här lever upp till kraven helt enkelt.
Ja, men segt. Du nämnde inledningsvis att vi skulle slippa app vid laddarna. Vad handlar det om, Alfred?
Yes, alla som undrar vad vi ska med EU till har ett nytt exempel att lyfta fram. För redan den 13 april träder en ny EU-förordning i kraft som kräver att alla nya offentliga laddare som installeras ska erbjuda möjlighet till direkt betalning med kreditkort. Inte en dag för sent, om du frågar mig.
Jag var ju faktiskt och laddade på en sån här Tesla V3-laddare i Tyskland. Har du laddat på en sån?
V4 måste det vara, va?
V4 är det, ja. Precis. Ja, förlåt. Och där är ju en liten display där man kan betala, så vet jag förstår det sen. Ja, det sitter en skärm på den.
Jag tror att det finns V4-laddare utan de där displayerna, men att det har även kommit ut sådana som har det nu då, liksom. Men det vet väl du bättre. Såg du, var det någon kreditkortsläsare på din, eller hur?
Det var ingen kreditkortsläsare, men det var ju någonting i anslutning till skärmen. Jag skulle tippa att det var någon sån blippgrej eller så, men jag vet inte, jag tittade inte så noga.
Ja, jag fattar. Men nu ska det i alla fall bli obligatoriskt och jag har ändå liksom läst en del i de här dokumenten och som ju vet jag förstår så handlar det här om alla offentliga laddare, vilket bör innebära inte bara då snabbladdarstationer utan även kan man hoppas på publika långsamladdare som man ska kunna betala med kreditkort. Och det träder alltså kraft redan i år. När man stoppar upp nya sådana så ska man kunna betala med kreditkort. Och från och med 1 januari 2027, då utvidgas det till att omfatta även redan installerade laddstationer. Så då har vi alltså ett slutdatum på när vi kommer att vara tvungna att använda labbappar för till höger och vänster för att få igång laddningen. Det är verkligen en dag att se fram emot, tycker jag.
Ja, alltså det är så stökigt det där med när visakortet går ut liksom på det här datumet eller när man spärrar det av någon anledning och behöver lägga in det. Alltså herregud hur mycket tid jag lägger på att lägga in det här visakortet på olika betalställen.
Ja, och som du har varit inne på när det liksom är en app för laddningen och en annan app för parkeringen och så är det inte alltid tydligt. Det kommer en del andra krav med det här direktivet också. Det är nu det kommer att träda i kraft att det ska finnas snabbladdare med minst 150 kW kapacitet på minst var sjätte mil längs de viktigaste vägarna. Man får googla sig till om man vill hitta vilka de viktigaste vägarna är, men man kan väl säga att det handlar om framförallt Europavägarna i Sverige.
Och vem är ansvarig för det här? Liksom? Vem vänder sig den regeln till?
Men den regeln, det är ju länderna som ska se till, och det här är ju liksom lag i Sverige nu att det ska bli till, och i den svenska regeringens förslag på hur man ska implementera det här då, så när det träder i kraft, det är att det blir olika myndigheter som har tillsett att vi uppfyller det här, och där har Transportstyrelsen fått en del av det då, och sen så är det Energimyndigheten som har fått det mesta som har med laddarna att göra. Faktiskt lite osäker på vem som ska se till att de här laddarna kommer upp. Men jag tror att man ska se det här stödet som finns i Sverige för att bygga laddstationer på de vita fläckarna som en del av uppfyllelsen av det här direktivet, helt enkelt. Att se till att det finns ett incitament att få upp snabba laddstationer där så krävs, helt enkelt.
Ja.
Men i den här promemorian som har kommit från regeringen och som inte är antagen ännu, men där de föreslår lagändringar som ska komplettera det här införandet av direktivet, då är det faktiskt så att de också vill föra in att Energimyndigheten ska få i uppdrag att ta fram riktlinjer för hur prisinformation ska presenteras. Så det kan vara på gång, helt enkelt, att vi snart kommer att få bindande regler från Energimyndigheten på hur de som tillhandahåller laddning måste kommunicera kring priser på laddning. Vilket ju inte en dag för sent är heller. Det kan man ju kanske snart då börja hoppas på, att priser på ström för laddning av elbilar blir lika tydligt som priser på bensin för bensinbilar.
Just det. Alltså tidigt i elbilismens historia, när vi poddade om det här, så tog man betalt massa olika sätt, typ per minut och per kilowattimme och per fastpris för parkering och så vidare. Men nu verkar det ändå som att de flesta har enats om att ta betalt per kilowattimme, alltså den förbrukningen som man har, eller hur?
Ja,
det mesta annat har försvunnit.
Det mesta andra har försvunnit, och det direktivet ger utrymme för egentligen att ta betalt som man vill, men att det måste kommuniceras väldigt tydligt innan man påbörjar laddningen.
Just det.
Och det gäller även då alla avgifter som de i och för sig uppmuntrar att man har för att till exempel se till att folk flyttar sina fordon igen när laddningen är klar. Mm. Vilket ju annars har varit en av de starka argumenten med att ta betalt per minut, att folk inte vill stå längre än i onödan. Då, liksom.
Men minutladdning är ju inte tydligt, eller kan inte vara tydligt, för bilarna laddar olika snabbt, och dessutom beroende på vilken state of charge du har, alltså hur mycket laddat batteriet är. Så du kan inte säga någonting om hur mycket laddning du får på en viss tidsenhet.
Det finns en anledning, tror jag, att branschen har gått mot man tar betalt per kilowattimme, och sen så har man eventuellt extra avgifter om man står kvar efter att laddningen är avslutad, helt enkelt. Men faktum är att de har ju varit tvungna att skapa definitioner kring det här med kreditkortsladdning och så vidare. Då liksom. Och det, så som det här direktivet definierar de här kraven, det är att de gör skillnad på engångsladdning som man ska kunna göra då utan att ingå ett avtal med laddoperatören, vilket ju är det man gör när man signar upp för de här apparna, helt enkelt.
Mm.
Så att man ska kunna göra engångsladdningar med en vedertagen betalmetod då, som kreditkort. Men samtidigt så finns det också fortfarande möjlighet att göra sån här avtalsbaserad laddning då, vilket ju kanske skapar utrymme för lojalitetsbonusar eller andra pristariffer och så vidare, beroende på vilken betalmetod man gör. Men det de också gör tydligt då är att så här, man måste, de har i det här också då skapat definitioner för automatisk autentisering av sån här avtalsbaserad laddning, vilket jag tolkar som att det har att göra med plug and charge, helt enkelt. Eller det som vi testlägare är vana vid, att när vi kopplar in så vet redan laddaren allt de behöver om oss och våra kreditkort, för att det är bilen som har kommunicerat vilka vi är, och så kan man bara starta utan man behöver göra någonting. Och där är det tydligt i direktivet att man som ägare måste kunna välja bort det enkelt och istället engångsladda om man vill.
Mm-hmm.
Vilket fick mig att tänka lite på att det kan vara så att Tesla kommer behöva ändra på sin modell lite här, hur Tesla-kunderna laddar. För nu, just nu är det ju väldigt svårt för oss att inte ha, man har ett kreditkort kopplat till sitt Tesla-konto som gäller allt man har med Tesla att göra, och det är svårt att ladda på något annat sätt än så på Tesla Superchargers.
Men det kan ju vara om du ska använda någon annans kort för att ladda din bil, till exempel. Eller någon lånar din bil.
Ja, till exempel. Ja. Mm. Alltså det är väl det enklaste exemplet på man kan komma på vad det skulle vara bra för oss för. Man, annars kan man ju förstå att så här, en lagstiftare vill ju liksom skydda konsumenten från automatisk autentisering. I, liksom, att det måste vara opt-in på det, så att säga. Så att det är väl det någonstans som det där är till för. Men liksom, det var svårt först att komma på varför skulle man vilja ha bort det här? För det är ju så himla smidigt med Tesla, man älskar ju det. Men det är just det, lånar man ut bilen, då är det ju ganska skönt att man kan stänga av det. Och så får den som lånat bilen betala med sitt kreditkort på laddaren istället. Och det. Ja, om det en sån knapp dyker upp i Tesla-gränssnittet där en dag, då vet ni vad det beror på.
Just det. Men det här var alltså då inte retroaktivt, utan det är bara nya laddare som monteras?
Från och med 13 april för nya laddare och från och med 1 januari 2027 så blir det retroaktivt. Och då finns det väl också, kan jag tänka, en risk för utslagning av massa gamla laddstationer. Man kan väl tänka att de här 50 kilowatts CHAdeMO-stationerna riskerar kanske aldrig bli uppdaterade. Och då kanske de måste ta sig i bruk helt enkelt.
Just det. Intressant då om Tesla, om den här konflikten pågår då med IF Metall. För då kan de inte montera på de här betalstationerna kanske.
Ja, men det borde ju ändå vara deras eget arbete. Så då borde de kunna hitta några elektriker som inte har kollektivavtal, tänker jag. Det finns gott om sådana. Ja, så att,
sant.
Men vi får hoppas att strejken förhoppningsvis är över innan 1 januari 2027. Det håller i alla fall jag tummarna för.
Vi satsar på det. Du, vad säger du om att runda av dagens program?
Ja, men det står några tyskar där bakom och stirrar på dig genom buskarna.
Ja. Jag sitter ju här i Tropical Island och det har varit fullt med tyskar runt omkring. Men jag tycker ändå det har gått ganska bra.
Ja, men absolut. Vi har fått göra något uppehåll som ni har sluppit lyssna när det började spelas airhockey i anslutning till Anders inspelningsplats. Men hoppningsvis har ni ändå fått ett helt drägligt ljudkvalitet på det här avsnittet. Ja.
Härligt. Bra. Hur ska man som lyssnare göra om man vill stödja podden då? Vad gör man då?
Jo, det bästa sättet att stödja oss, det är faktiskt att bli en betalande prenumerant på den här podden. För bara 29 kronor i månaden så får man podden helt utan reklam. Man får tillgång till hela arkivet tillbaka till 2016 och så får man höra avsnittet lite tidigare än alla andra. Så vill man göra det här, då klickar du bara direkt på knappen i din Apple Podcaster-app om du har den poddspelaren. Kör du Spotify så söker du upp Bilar med sladd plus, alltså med ett plustecken på slutet i Spotify och prenumererar där. Har du någon annan poddspelare, då kan du använda Acast-länken som finns i avsnittsbeskrivningen så hjälper de dig vidare.
Ja, och vi har en Facebook-sida där vi emellanåt lägger ut lite information och där kan du också skriva till oss om du vill. Vi har också en vanlig hemsida, bilmedsladd.se.
Vi vill även tipsa om Sveriges bästa vårdcentral som Anders och Fabian driver och jag är väl med på något litet hörn också som heter Hälsa Hemma som kommer ut med elbilar hem till dig om du blir sjuk och du inte går att hjälpa via mobilen. Så att spola Kry och de andra nätläkarna och använd Hälsa Hemma. Lista dig nu. Ja. Kolla gärna in vad alla patienter tycker.
Precis. Och tipsa dina vänner såklart och bekanta om podden. Det blir vi väldigt glada av. Har du synpunkter eller tankar eller så till oss så skriver du till oss på info@bilamestrad.se eller direkt till oss Alfred, Anders eller Fabian @bilamestrad.se.
Och redigeringen stod som vanligt Johan Chandokar på Umami Produktion för. Tack så mycket Johan.
Ja, och ansvarig utgivare har vi också, det är du Alfred, Alfred Rut.
Vad brukar vi säga sist av allt?
Då brukar vi säga tack och adjö och vad är det nu? Kör elektriskt.
Ja, jag säger väl simma lugnt till dig den här gången.
Gör det. Säg så, ha det så gott. Ses om 2 veckor.
Hej då!
Hej då!
My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences, whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com/tapiphone.